du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Idag ska jag tala om precis det som vi sjöng här. Generationer tillsammans. Så ni, varsågod och slå er ner. Tack så mycket. Vad härligt att se er allesammans. Gott att få vara i Guds närvaro, eller hur? Jag tror mycket i vårt samhälle idag det går väldigt så här, eller hur? Det är tempo. Men med Gud så behöver vi ibland ta tid. Vi behöver stanna upp och vi behöver tillåta Gud att få vattna jorden. Visst är det så? Vi är vana vid fast food och min mick är lite hög, vill jag sänka den bara. Quick fix och ni vet allt det där. Det ska gå snabbt. Jag blir liksom frustrerad när man som slinter på tangenterna. Man måste skriva ett sms liksom. Och autocorrection är där och så gör fel ord. Bara, känner man sig frustrerad och stressad. Liksom. Allt ska gå snabbt, eller hur? Men så är det inte faktiskt med Gud. Han är inte stressad. Och det går sällan snabbt. Utan han låter det ta tid. Och jag tror också ibland när vi kommer inför Gud och vi för gudstjänst och här tillsammans. Ibland behöver vi behöver ta tid inför Gud. Visst är det gott. Och tack lovsångare för att ni hjälper oss att göra det. Och för oss inför Guds ansikte. Det är fantastiskt. Vad är framgång i Guds rike? Har du funderat på det någon gång? Vad är framgång? Liksom, om vi tänker att vi som församling har framgång eller går framåt. Hur definierar man det? Jag tror att ni har säkert funderat på det. Jag har funderat på det många gånger. Vad är liksom... Wow. Liksom, vi ser att vi går framåt. Yeah. Jag har tänkt lite grann på det. Och på senare tid så har jag mer och mer börjat tänka på framgång som att det Gud gör förs över mellan generationer. Jag tror vi har fått en bild här, eller kommer någon bild där? Alldeles strax. Med nästa generation. Jag tycker den är... Alltså jag blev så rörd när jag såg den. En judisk pappa. Och hans son. Ser ut som. De står tillsammans vid västra muren. Och hela Guds ord när man läser Bibeln. Är ju bara genomsyrad av att överlämna och överföra något mellan generationer. Jag tänker på det här med att vi vill se snabba resultat. Allt går så här idag. När man läser Guds ord så ser man ju att Gud bygger ju sitt rike eller utbreder sitt rike genom att det han vill göra överförs mellan olika generationer. Om man tar det steget vidare. Och vi har ju kommit ifrån det mer och mer och blivit som isolerade öar som generationer. Och vi kanske lätt tenderar att börja definiera framgång som något som det som sker just nu. Men frågan är liksom, tas det vidare? Och jag tror att framgång kan man inte egentligen kanske se för ett visst antal generationsled i det man sår in. Vi som församling i Göteborgskyrkan kan inte säga liksom, wow, vi har framgång. Förrän vi kanske ser att i flera generationer, flera led, så liksom fortsätter det. Guds ord förvaltas och liksom får en ingång i nästa generation. Och jag tycker att det faktiskt är en sund ödmjukhet i det, eller hur? Att vi någonstans får inse det att okej, okay, det som Gud definierar som framgång kanske inte alltid det vi ser som framgång. Och jag tycker att det lyfter av väldigt mycket av stress, eller hur? Jämförelse, prestation och att faktiskt se hur vill Gud bygga och forma sin församling. Och vad vill han att vi ska fokusera för någonting? Och det är kanske att få med eller gå tillsammans med och överföra något till nästa generation. Jag tror att alla som är föräldrar här, det finns liksom någonting där som växer upp när man blir förälder. Där man börjar tänka mindre på sig själv och mer på sina barn. Och börjar tänka att det spelar inte så stor roll liksom vad jag får, eller det viktiga är liksom att mina barn får någonting, att de blir, liksom växer upp och blir trygga och starka. Och man vill ju, det är ju så, man vill ju gott för sina barn, eller hur? Det är väldigt naturligt. Men jag tror också att det är liksom Guds hjärta i det. Att det är därför han har gjort det så att han har satt oss i familjekontexten. Han har satt oss i en kontext av flera generationer. Och det är så han verkar fram sitt rike och verkar fram sin vilja och som säga, utbreder sitt rike här på jorden genom hans stora familj, församlingen, primärt. Där vi också är familjer i den stora familjen. Och jag ska ta upp, jag ska tala om det här med att bygga tillsammans och gå tillsammans med nästa generation. Först vill jag bara läsa ett bibelord, Andra Mosebok 3:6. Och här är ett sånt exempel där man kan se hur Gud liksom presenterar sig som generationernas Gud. Han sa, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet till han bävade för att se på Gud. Och vers 13. Då sa Mose till Gud, när jag kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt Israels barn och säger till dem. Era fäders Gud har sänt mig till er. Alltså hur förklarade Mose för dem vem Gud var? Jo, så som Gud hade presenterats genom fäderna. Eller hur? Gud blir synlig genom de liv vi lever för nästa generation. På så vis definieras gudsbilden av att vi lever nära honom. Och vi kan också se så tydligt här att Gud presenterar sig, och vi kan se det genom hela Guds ord, som generationens Gud. Abrahams, Isaks, Jakobs Gud. Och det bara fortsätter i alla släktled. Och jag tror idag så finns det ju ett desperat rop, och det är ett desperat rop efter fäder och mödrar i vårt land. Alltså det är bara att titta ut, så ser man hur det ropet liksom ropar ut, fast kanske inte med alltså, jag behöver en mamma och pappa. Ni förstår, det är ett rop som finns där genom en generation idag. Kanske framförallt millenniegenerationen, den riktigt unga generationen, som upplever sig väldigt rotlösa idag. Och vi har ett ansvar att ta vår plats som mammor och pappor. Och det här kommer den här predikan handla om. Och jag ska ta upp faktiskt tre olika personer. Ni kan få dem direkt. Jag ska tala om Hanna. Och så ska jag tala om en som jag känner ingen som heter det idag. Eutychus heter han. Och så har vi den sista då. Det är faktiskt en kvinna som jag inte hittar något namn på. Utan kvinnan i Sunem. Där bodde hon i alla fall. En kvinna som Elisa mötte. Man kan läsa om i Andra Kungabok. Men jag ska börja med Hanna. Hanna kunde inte bli mamma. Hon fick inte barn. Och hon var med om ett mirakel. Hon ropade ut till Gud. Hon sökte honom och fick ett barn. Som senare blev en av de största ledarna i landet. Samuel. Och när hon sökte Gud då för att kunna bli eller få barn, så gav hon ett löfte till Gud att överlåta honom till tjänst inför Gud i templet. Om jag får barn så kommer jag överlåta min son eller mitt barn då att liksom tjäna dig först och främst. Och det fantastiska sker. Det sker ett mirakel, hon blir med barn. Och i Första Samuels bok kan vi läsa, Första Samuels bok 1:22. Ni får gärna slå upp det om ni vill. Första Samuels bok 1:22. Ja, vi kan ta vers 21. När sedan Elkana med hela sitt hus gav sig iväg för att offra sitt årliga slaktoffer och sitt löftesoffer åt Herren, gick inte Hanna med utan sa till sin man, jag vill vänta tills pojken har blivit avvand. Då ska jag ta honom med mig och föra fram honom inför Herrens ansikte och sedan låta honom stanna där för alltid. Hennes man Elkana sa till henne, gör vad du finner bäst. Stanna tills du avvant honom. Må bara Herren uppfylla sitt ord. Då stannade hustrun hemma och ammade sin son tills hon hade avvant honom. Medan sedan hon hade avvant honom tog hon honom med sig till Herrens hus. Hon tog också med sig 3 tjurar, en efa, mjöl och en vinlägel. Hon förde honom in i Herrens hus i Silo. Pojken var då ännu helt ung. Jag tycker det är så fantastiskt att se hur... Alltså jag tycker det här är liksom ett uppdrag som vi har att föra våra barn till Herrens hus. Men jag tror också att det här är en bild på alltså nästa generation. Att föra nästa generation inför Herren och inför Guds hus. Eller in i Guds hus. Och vi kan ju läsa lite längre fram sen att Samuel lär sig ganska tidigt att själv höra Guds röst. Och lite längre fram så vet vi också att det leder fram till i hans liv att han också får smörja sedan nästa kung, kung David, efter Saul då, som hade liksom, Gud hade förkastat Saul och en ny ledare skulle träda fram, kung David. Och Samuel är där och han ser också med Guds ögon liksom vem han ska smörja. Och man kan se tre steg. Man kan ju se Hanna, man kan se Samuel och David. Egentligen 3 generationer. Där en smörjelse, där någonting överförs. Och där varje liksom generation, Gud liksom berör varje generation. Och faktiskt, det Hanna gjorde, hon ropade till Gud om en son. Det för ju faktiskt fram frälsning till dig och mig. För utifrån Davids släktled kommer sedan Jesus Kristus, Messias, frälsning för hela världen. Så jag tycker att det blir en väldigt stark också, stark kallelse för oss att söka Gud för söner och döttrar. Och nu säger inte jag enbart, talar inte jag enbart om fysiska barn, utan också alltså nästa generation och andliga barn. För att också föra dem fram inför Herren. Att vi har ett uppdrag att föra dem till Herrens hus. Och jag tror att det är så viktigt. Jag tror att vi står ju alla i en kamp. Vi står ju liksom i en kamp på ett sätt som vi gått från småbarnsföräldrar nu till. Vi har ett uppdrag att hjälpa våra barn att själva liksom börja söka Gud. Att de ska få en hunger efter honom. Att ta dem till Guds hus. Och det är så, det är ju inte självklart. Det är ingenting som bara sker automatiskt. Men vi har bestämt oss för att det är någonting som vi prioriterar som familj. Vi kommer alltid prioritera det. Och det som de signalerna vi sänder till våra barn, det är det som de kommer att ta efter. Så vi bara tacka alla er som har gått före i detta. Kämpat. Och bara fortsatt och varit uthålliga. Men också en uppmuntran till er och oss andra att fortsätta. Att inte ge upp med våra familjer utan fortsätta att liksom, föra våra barn in i Guds hus, in i Guds närvaro. För att det kommer bli en frukt och det kommer liksom, vara värt det längre fram. Och nästa person jag tänker på, har ni hört talas om Eutychus? Vem är detta? Är det någon som kan gissa? Eutychus. Vild gissning, ni som inte hört vad jag ska prika om då. Apostlagärningarna 20 och vers 7 kan vi gå till. Det här är, alltså jag tycker det är en kul berättelse det här. Jag har alltid fascinerats av den här när jag läste den. För det är så annorlunda. Varför står detta? Och det finns så mycket otroligt gott här i har jag fått upp ögonen för. Och jag tror att det här vill säga oss någonting mer. Och vi läser bara tillsammans. Den första dagen i veckan var vi samlade till brödsbrytelse. Paulus samtalade med de församlade. Och eftersom han skulle resa nästa dag så fortsatte han att tala ända till midnatt. Det fanns ganska många lampor i det rum på översta våningen där vi var samlade. Varför står det? Liksom. Det ser så kul. Vid fönstret satt en ung man som hette Eutychus. Han föll i djup sömn. Är det någon mer som har somnat någon gång på någon gudstjänst eller något? Jag har gjort det. Jag har nickat till många gånger. Ja, eftermiddagen, seminarier så där. Ja, det kan vara tufft. Efter lunch. Men nu är vi pigga, eller hur? Han somnade och vad händer? Jo, för när Paulus talade så länge så somnade han, och i sömnen föll han ner från tredje våningen, och när man lyfte upp honom var han död. Paulus gick då ner, böjde sig över honom och tog honom i sina armar och sa: var inte oroliga, han lever. Därefter gick Paulus upp igen och bröt brödet och åt, sedan han hade talat länge. Ända till gryningen gick han därifrån. Alltså, snack om långa möten. Hela natten. Och de förde fram den unge mannen. Han levde och de blev mycket uppmuntrade. Alltså, det står så mycket. Jag har läst lite om Eutychus och sökt lite om det här. Och det finns så mycket intressanta saker. För det första, Eutychus är, det var faktiskt ett slavnamn. Så troligtvis var han slav. Och då hade han antagligen gått upp väldigt tidigt på morgonen. Han hade jobbat kanske från 5-6 på morgonen redan. Och han var trött. Inte så konstigt. Och han satte sig i fönstret, för det var väldigt många lampor stod det tända. Och då var det ju inte Kristus som har varit där och dratt fram ledningar och satt upp belysning. Utan det var ju oljelampor. Och ett litet rum, antagligen väldigt syrefattigt. Inte jättemycket luft. Så han gick och satte sig i fönstret. Och tröttheten började ta ut sin rätt. Och han somnar och han trillar ner. Jesaja 40 står det så här: han ger en trötte kraft och ökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas och färdas framåt utan att bli trötta. Och då skulle jag bara, det första jag skulle vilja säga så här, det är: skapar vi syre och förutsättningar för de unga att andas i Guds hus och ta till sig budskapet? Eller placerar vi dem i fönstren? Eller får de vara med i centrum? En fråga till mig, en fråga till oss alla. Jag tror det är en fråga till Guds folk, våra församlingar i Sverige idag. Kan vi ge avkall på hur vi gör saker för att de unga ska få plats och ska kunna ta till sig budskapet utan att somna? Tar vi hänsyn till att unga män kan bli trötta och falla? Ja, jag tycker det finns ett budskap här i de här verserna faktiskt. Och vad gör Paulus för någonting? Jag tycker det är så starkt. För Gud vill att vi lyfter upp och talar liv till de som har fallit ut. Och jag tror att det är så att det finns så många unga idag. Det finns unga, det finns människor i vår församling som de har trillat ut genom fönstret. Och jag tror vi alla känner människor som faktiskt har fallit ut. Men i Guds ögon så är de, precis som Paulus säger, de är inte döda. Nej. Jag tror vi ska vara väldigt försiktiga med att lägga domar över människor. Och vad gör Paulus? Jag tycker det är faktiskt så otroligt starkt. Det står att han böjer sig ner. Jag tycker det här är också en kallelse till oss 30 plus. Att faktiskt vi böjer oss ner. Han sträckte sig ut över honom. Han sträckte sig nära. Jag tycker det har mycket med faderns hjärta att göra. Och en attityd. Och då skulle jag bara vilja skicka den här frågan till dig och mig. Vem böjer vi oss ned till? Vem kan vi böja oss ner till? Och så står det att han tog till sig honom i sina armar. Och här finns någonting, tror jag, av överföring. Jag tror att han överförde någonting till den här pojken. Han överförde liv. Det kanske var så att han var död. Jag vet inte. Kanske var det så att han överförde, till och med förde honom från död till liv. Men han kom nära och han lyfte upp honom. Och gjorde han med, han talade tro. Var inte oroliga, han lever. Han som talade Guds, så att säga, perspektiv in i den generationen. Och jag tror vi ska tala tro. Det är så lätt att börja tala negativt, eller hur? Förfära sig över saker. Och, ni vet, och så har det varit i varje generation. Det är alltid så man tycker att nästa generation, man har svårt att förstå sig på. Och så börjar man tala negativt istället för att tala tro till den unga generationen. Och vi kallar det att tala tro. Vi kallar det att böja oss ner, lyfta upp. Och jag talar till er som är 30 plus här nu. Ni andra bara får vara mottagare här nu. Om att vi har ett uppdrag. Jag tror vi har ett uppdrag som församling att böja oss ner, ta till oss och att tala tro. Och jag skulle vilja att vi var och en verkligen frågar oss, vem kan jag böja mig ner till? Vem kan jag på något sätt stötta? Vem kan jag ta till mig, ta steg för att komma närmare och lära känna, för att uppmuntra och tala tro in i? Jag tycker det är en kallelse som är så tydlig till oss. Och vad gjorde Paulus då? Han la ju inte ner mötet eller det som han höll på med. Och det här tycker jag är otroligt starkt. Jag förstår inte hur han rent mentalt klarar att göra det, men det är en annan sak. Att han kunde bara fortsätta att undervisa. Det här var ju sista kvällen med gänget. Och sen skulle han vidare. De visste att de kanske inte skulle ses igen. Så han ville ju bara överföra så mycket som möjligt av sitt hjärta, sin erfarenhet. Och han gav hela natten till det gänget där. Och det hade inte varit någon förföljelse heller tydligen, eftersom det var helt upplyst på tredje våningen. Och troligtvis var det ju mycket folk där. Och han visste att han bara investerade och offrade så mycket han kunde. Och han fortsatte att göra det. Och här tror jag en utmaning. För här är ett tänk som är fel, tycker jag. Det är att det här, nu ska nästa generation ta över. Förstå mig rätt nu då. Men de ska inte ta över. De ska göra sin del och vi ska göra vår del. Vi ska fortsätta tillsammans. Det här är så viktigt. Ni måste säga till mig om ni tycker att jag sätter mig ner i soffan. Liksom. Och så bara, nu får nästa generation ta över. Jag sätter mig ner. Liksom. Och Paulus han fortsatte att tala det ända till gryningen. Och här är också gryningen. Alltså det är ju en bild på Jesu återkomst. Om man läser Guds ord. Vi ska bara fortsätta in i kaklet. Fortsätta in till Jesus kommer tillbaka. Så att bara fortsätta som mammor och pappor. Och göra det vi kallar det till. För att både skapa utrymme. Men också backa upp. Och gå tillsammans sida vid sida. Och det är någonting också som vi har sagt. När vi ska ha den här konferensen som kommer nu. Eyes on Him. Det kommer snart bli release. Med allting, med anmälningshemsida och grejer. Men det är något som vi har känt att Gud har börjat verka fram också i vår församling. Det har varit en längtan under flera år. Det är att se unga vuxna. Och vi som börjar bli lite mer gubbar, tanter. Vi får gå tillsammans. Och det är en hjärtans längtan som vi har som församling. Att kunna se liksom nästa generation, men också tonåringar. Ungdomar, tonåringar. Att vi går sida vid sida. Men att vi som lite äldre, vi kan ta lite smällar. Vi kan betala ett pris. Vi kan göra det obekväma. Om det så är att, ja, vad det nu är vi ska göra. För att lyfta och hjälpa nästa generation att kunna liksom hitta sin plats. Och jag tror att det är så viktigt. Och det är något som jag tror att om vi ser det börja ske. Och vi kan se det börja ta plats. Inte bara ett led. Utan flera led, som Paulus sa till Timoteus. Det har hört av mig i många vittnes närvaro skulle anförtrott pålitliga människor som i sin tur ska undervisa andra. Det finns ju där. Då tror jag vi kan börja känna, tack Jesus. Vi ser frukt. Ett mått av framgång som inte är mänskligt definierad utan som har med att Guds rike tar plats. Som är att generationer påverkas. Och det längtar jag efter så otroligt mycket. Jag tror vi alla längtar efter det. Den sista nu då, storyn här och berättelsen, det är ju kvinnan i Sunem då. Det var en rik kvinna stod det. Och Elisa då, som var profet, han blev övertalad av den här kvinnan att stanna över i deras hem. Hon hade en man. Men som vanligt så var det väl, jag vet inte, det är nog en känga till oss. Att det är ofta kvinnorna som snappar upp och ser det där liksom. Här är en gudsman. Så att hon bjuder in den här gudsmannen. För hon märkte att det var någonting med honom. Det fanns en välsignelse över hans liv. Så det går faktiskt så långt så att de till och med bygger ett rum för honom där. För att de märker att han bär på välsignelse. Deras hus blir välsignat när han kommer förbi. För när han var genom genomresa så stannade han där och han fick mat och så vidare. Så att han har ett riktigt rum där så att han kan, när han är på förbiresa så kan han flytta in i det där rummet. Och, som ett litet hotell kan man säga. Och han ville välsigna dem tillbaka på något sätt. Och sa, finns det något vi kan göra? Och han visste att den här rika kvinnan hade inte barn. Så han profeterar över den här kvinnan. Och ett år senare så har de en son. Och så kommer det här fruktansvärda när man läser den här storyn. Det är så hjärtskärande. För en dag när den här sonen har blivit lite äldre och är ute med sin pappa och jobbar, så får han sån huvudvärk. Och på natten så sitter han står det återigen. Verkar som att gubben har gått och lagt sig, du vet. Vi har lite svårare ibland för att hålla oss vakna. Kvinnan sitter med den här sjuka barnet. Det är ju så hemma ibland. Jag somnar och Maria liksom hör att barnen skriker. Och det är någonting. Kvinnor är fantastiska. Modershjärtat. Och det är väl lite så ibland att vi får skärpa till oss lite. Eller hur? Som män. Inte går den bekväma vägen. Sova. Så att hon sitter med barnet, står det bara. Och barnet dör i hennes famn. Alltså det är så hjärtskärande. Och det hon gör då, det är att hon bär upp. Säger ingenting till sin man. För han låg ju och sov. Så hon bär upp honom upp till gudsmannens, lägger på gudsmannens säng. Och så säger hon, väcker gubben. Jag måste ha en åsna. Och en tjänare hjälper till att få fram en åsna. För jag måste till gudsmannen. Hon visste att där fanns det liv. Det hände någonting. Om jag får gudsnärvaron så kommer det hända någonting med min son. Kanske ett mirakel kommer ske. Och han är på Karmel, Elisa. Men hon får tag på honom. Och han sänder Gehazi, sin tjänare, med sin stav. Och så säger han, lägg staven på barnets ansikte. Och hon går hem och gör det och inget händer. Hon blir mer och mer desperat. Vad ska jag göra? Så hon går tillbaka och får med sig gudsmannen Elisa. Och det han gör då, det är att han, precis som Paulus gjorde, han lägger sig ner över pojken, står det. Det står öga mot öga och näsa, mun mot mun. Och när han gör det så blir kroppen varm. Och sen står det att pojken sätter sig upp när han fortsätter att gå i rummet och be. Och pojken nyser 7 gånger och slår upp ögonen. Alltså det är en sån speciell story. Och det är så fantastiskt. Hennes son kommer tillbaka till livet. Och Elisa kan säga, här är din, tag din son, här är din son, han lever. Det är en otroligt omskakande berättelse. Och när jag läste det här i fredag så kände jag bara att det kom saker som blev så starka för mig i den här berättelsen. För det första skulle jag säga så här, att det var en rik kvinna. Och jag bara fick de här tankarna. Tänk om det idag är en bild på våra församlingar idag i Sverige. Men kvinnan var barnlös. Det var många församlingar idag som är, vi är rika rent materiellt. Men vi saknar många gånger liv, barn, döttrar, söner, nästa generation. Och vad hände? Det profetiska ordet kom. Elisa kom. Och vad var det hon gjorde? Hon öppnade upp för det. Jag tror att vi behöver öppna upp för det profetiska. Det profetiska ordet. För när vi tar emot det så kommer det liv. Men jag tror också att det finns de här sönerna och döttrarna som liksom de har dött i våra armar på något sätt. Jag känner det kommer som förkrosselse över mig här i fredags. Och vi bad för det också på bönebasen. Att det finns de här som ska väckas upp till liv igen. Och då räckte det inte Det räckte inte med att Elisa sände tjänaren med staven. Och vad är staven för någonting? Jo, det är ju erfarenheterna. Det är kunskapen. Och han sände det med en tjänare. Han började komma själv. Och jag tror att ibland är det så att vi måste själva gå. Och komma nära. För vad han gjorde? Han gjorde precis som Paulus. Han sträckte ut sig och kom nära den där pojken. Jag tror att det är en nyckel. Vi måste komma nära hjärta till hjärta mellan generationerna. För att Gud gör så. Man kan få den här bilden igen där. Så vi behöver skapa utrymme för Guds närvaro. Och vi behöver komma nära. För vad hände med pojken? Jo, han blev varm. Värmen kom tillbaka. Och jag tror när vi kommer nära så finns det en värme, det finns en kärlek. För det hjälper inte, vi kan inte nå nästa generation genom att bara skicka våran stav med någon annan och säga gör så här. Eller så här gjorde jag. Utan vi måste gå med och tillsammans. Det måste bli så nära så att vår andedräkt liksom andas in i nästa generation. För att också värmen ska finnas där. Jag tror speciellt den generation som skriker efter kärlek och närhet. Man vill inte ha 7 steg till framgång. Vill inte ha 7 quick fix. Det kan man få på så många andra sätt. För det är det som predikas ut i alla sociala medier idag. Så jag tror att det är det här som behövs. Och då behöver det ske något i våra hjärtan. Och vad händer? Jag tänkte på det här också. Han nyser. Jag funderar på vad alls en dag kan nysa stå för. Men jag tänkte på vad är det som händer när någon nyser? Och det är att man skjuter ut all den gamla luften, eller hur? För att kunna andas in någonting nytt. Jag tror också att det har med förnyelse att göra. Och det kan ha med att bitterhet som behöver faktiskt nysas ut. Eller besvikelse som behöver nysas ut. För att kunna ta emot någonting nytt. Och kunna ta emot liksom ny luft och nytt syre. Man kan nog säga, inte helt och hållet, men det finns en kamp idag om för kyrkan i Sverige. Om nästa generation. Väldigt, väldigt många församlingar håller på att tappa nästa generation. Det är väldigt uppenbart att det är så. Och det finns en väldigt smärta om kamp här. Men det finns en kamp både om de andliga men också om de fysiska barnen. Om att föra dem in i Herrens hus. Och därför skulle jag vilja idag att vi ska ha en stund av bön. Där Gud ska få liksom, tala till oss. Jag står inte här och säger att jag är så otroligt kärleksfull och full av och lever fullt av allt det här. Men det finns en längtan hos mig. Jag tror att det finns hos dig också. Och det finns också en bekännelse hos oss av brist. Där vi känner att vi har kommit till korta. Och vi brister i den här kärleken. Vi tenderar att hellre skicka iväg en tjänare med en stav än att våga komma nära. För att det kostar på. Men jag tror att vi ska göra en överlåtelse idag. Där vi överlåter oss till att vara andliga mammor och pappor. Och jag tror att det här handlar mycket om vi som är 30 plus. Men det finns också en utmaning för er som är yngre. Att er tur sen tar nästa generation. För det finns alltid någon som kommer efter. Men det börjar med, vad står det? Att fädernas hjärtan vänder sig till barnen. Och jag tror att Gud vill komma med en förkrosselse, tror jag. Där vi ropar efter honom. Efter mer kärlek till våra egna fysiska barn. Att kunna betala det priset som vi behöver betala för att föra dem in till Guds hus. Men att vi också ska återerövra de som har ramlat ut från fönstret, som vi har tappat. Och det kanske är att vi måste först ta emot den smärtan på något sätt. Och ta till oss den. För det är Guds hjärta i det så mycket. Men jag tror att vi ska få se så många komma tillbaka. Vi kommer se så många av de här sönerna och döttrarna som vid olika anledningar kanske inte tog in där att sitta tillsammans, utan fick sitta och hänga i fönstren och somna och faktiskt ramla ut till slut. Och det är vårt ansvar. Det är vårt ansvar som generationen före att göra någonting där. Att sträcka oss ut, att be, att söka Gud. Att fråga Gud, vem kan jag böja mig ner till? Vem kan jag komma nära och vem kan jag tala tro till? Och det som behövs. Jag tror vi ska ta en stund där vi överlåter oss själva. Vi kommer ha lovsång. Vi kommer också ha en profetisk handling här framme. Men jag tror vi ska ta en stund där vi får tillåta Gud att tala till oss. Och ni kan väl komma fram direkt, lovsångare. Så kommer vi om en liten stund också bjuda fram alla er som är under 30. Ni ska få möjlighet att komma fram. Och så ska också vi andra vara med och betjäna er. Och när vi gör det så tror jag också att vi ska se alla de där andra som kanske inte står här, men som du bär i ditt hjärta. Att vi ska inte ge upp om dem. Det kanske är våra egna barn. Eller kanske är andliga barn som vi har tappat och förlorat. Eller de som kommer att komma. Och så ska vi göra en överlåtelsestund där vi ställer oss där. Herre, jag vill vara en mamma och en pappa. Andligt sett. Jag vill adoptera nästa generation i mitt hjärta. Och tänk inte nu utifrån vad du själv klarar av. Utan tänk på vad Gud vill göra genom dig och mig. Tänk på vad Gud kan göra när vi ställer oss som hans kanaler. Det behöver inte vara så stort och så märkvärdigt. Det kan vara så lite som behövs för att komma nära. Och Gud kommer visa oss. Gud kommer att sätta oss i de situationer där vi kommer få vara med och hjälpa och välsigna nästa generation. Men vi gör inte det riktigt än. Utan vi tar en stund där vi tillåter Guds ande att röra vid våra hjärtan. Och där vi också kanske är så att en del av oss behöver säga förlåt Gud. Förlåt mig för att jag kommer till korta. Eller att bekänna, att säga till Gud precis det vi känner och det vi tänker. Ta en stund med honom själva först. Tack.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då.
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!